Det är stiftelsen Biblikum som bjuder in er till det här föredraget, och ni kanske inte har hört så ofta om vad Biblikum är för någonting. Stiftelsen Biblikum bildades i oktober 1968. Och två av de ledande stiftarna, det var Gustav Adolf Danell och David Hedegård. Och bakgrunden till att Biblikum bildades var att man drev en sån teologi i prästutbildning och i de teologiska fakulteterna, så att man från början underkände det som var själva grundvalen för Bibeln och Bibelns innehåll, nämligen att det finns en sann och levande Gud som har uppenbarat sig, och Bibeln är hans uppenbarade undervisning. Utgångspunkten var att Bibeln var som alla andra böcker, ett mänskligt dokument där människor har försökt att fundera över livet och har skapat sina tankar om hur man ska övervinna sjukdom och död och svårigheter och nå helst evigt liv. Men ofta då misslyckas man, och så har man skapat olika myter och berättelser för, som skulle ge uttryck för att finna det eviga livet. Så Bibeln innehåller människotankar, innehåller myter, sagor och legender. Och då tyckte Hedegård och Gustav Danell att detta gör ju inte rättvisa åt Bibeln, så vi måste skapa en institution som verkligen går studera Bibelns grundspråk grundligt och lyfter fram vad som verkligen är Bibelns budskap och Bibelns undervisning. Och det gäller att försöka bygga upp ett bibliotek där vi kunde bedriva biblisk forskning. Och David Hedegård var så hygglig, så den tidskrift han hade haft i många år som hette För biblisk tro, den donerade han åt Biblikum så att det kunde bli Biblikums organ. Och i och med det så ändrades då namnet För biblisk tro till Biblikum. Den ser ut så här idag. Biblikum, tidskrift för biblisk tro och forskning. Och det finns exemplar här som vi kan dela ut, som vi kan bekanta med den. Och vi har också tagit hit en del litteratur. Och det Biblikum har jobbat mycket med tillsammans med stiftelsen Svenska Folkbibeln, det är att ta fram Svenska Folkbibeln. För vi fick ju också del av hur man tänkte sig Bibeln skulle översättas via då statens ska vi säga kulturavdelning. Och man tog ju fram en översättning och berättade hur man skulle arbeta. Och det var den gängse bibelkritiska universitetsteologin som skulle ligga bakom den bibeln. Och då drog vi slutsatsen att vi måste arbeta för att få fram en god bibeltrogen bibelöversättning. Och det har blivit då Svenska Folkbibeln. Och den har kommit ut i en grundlig revidering bara för ett halvår sedan, som heter då Folkbibeln 2015. Och det finns också exemplar av den översättningen här på bokbordet. Och om det är några som tycker att det är viktigt att det finns en sån här institution som arbetar för biblisk tro och forskning, så får man stödja det om man vill. Och då finns det en liten skål som står här framme också, som man kan få. Ja, man kan lägga kanske ett kreditkort där, jag vet inte. Och så koden också då. Det är alltså Biblikum som har ordnat det här, och som är här i Ängelholm för första gången. Och ni är hjärtligt välkomna, och vi är glada att så många har hittat hit. Och så måste jag ju säga att utan Cynthia och Jan-Erik Andersson från Munka Ljungby så hade det inte blivit av. För de är eldsjälar som har bokat den här lokalen och sett till att det är så trivsamt här. Så vi har från Biblikums sida inte gjort särskilt mycket för att det skulle bli av. Tack Cynthia och tack Jan-Erik. Var nu Jan-Erik sitter någonstans? Ja. Nåja, det ämne som vi skulle tala om är Bibeln myt eller sanning. Och en bibelkritiker skulle naturligtvis med en gång opponera sig och säga myt eller sanning. Nej, Bibeln är både myt och sanning. Det vill säga sanning i den meningen att de här mytiska berättelserna om skapelse och syndafall och hur Gud griper in och hjälper, det är myter som kan innehålla en viss sanning när det gäller det motiv som tas upp. Om jag slår på radion och lyssnar på andakter, och det är från någon som framträder för någon kyrka, så märker man att man talar ofta om ett motiv eller någonting. Man kan läsa kanske en bibeltext och så hittar man motivet ängslan, eller motivet gemenskap, eller motivet liv inför döden, och så vandrar man ut och berättar lite om det där. Och kanske inte utvecklar så mycket vad Bibeln har att säga. Men för den så kallade vetenskapliga forskningen så är det en självklarhet att man måste utgå ifrån att det är inte någon verklig Gud som står bakom Bibeln och som har orsakat att Bibeln har blivit till. Överhuvudtaget är allt som smakar över naturlighet något mycket mytiskt och märkligt. Och just ordet myt använder man om det är en text som nämner något övernaturligt. Men varför studerar man då Bibeln på det sättet? Är det nu så att Bibeln är ett väldigt tveksamt dokument som man kan vara skeptisk emot? Eller är det så att till exempel en bok som berättar om hur Gud finns och har full kontroll över historien, att en sån sak i själva verket är fromt bedrägeri? Eller är det kanske så att Bibeln verkligen ger sann och riktig undervisning? Ja, man får väl börja med att studera Bibeln ordentligt. Och om man då skulle bara säga, nej, det finns en Gud. Eller säga som Jesus säger, jag och Fadern är ett. Eller som säger, dina synder är dig förlåtna. Eller som säger, jag har kommit från himlen. Jag är livets bröd som har kommit från himlen. Då kan man säga, ja, det påstår du, ja. Men är det sant? Kan vi tro på det? Det som då är typiskt för Bibeln är att den säger inte bara sådana saker, utan den bekräftar det med gärningar. Jesus säger själv, om ni inte kan tro mig när han säger, jag är, det vill säga gör anspråk på att vara ett med Gud, ja, han är Gud själv, Herren själv, som bär namnet, jag är. Om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull. För de gärningarna jag gör, de har jag inte hittat på själv, utan det är de som Fadern gör. De gör jag, ingenting annat. Det jag sett och hört av min Fader, det gör jag. Då har man ju någonting att ta på. Då finns det tydliga gärningar. Och vad händer då? Ja, då är det inte så lätt att säga, vi tror inte på dig, för det här är bara vad du påstår. För man ser gärningarna. Man kunde inte neka till att den här mannen som låg där lam och inte kunde stå på benen stod upp. Det såg man. Man kunde inte neka till att Lazarus, som hade varit död i 4 dagar och luktade redan, gjordes levande av Jesus. Fienderna som absolut inte ville tro på Jesus och som bekämpade honom, de sa, ja, vi kommer inte ifrån att här har det sett skett något oerhört märkligt. Vad gör vi nu? Och då kunde man ju tänka, ja, vi hade fel då. Vi har misstrott dig, men nu ser vi ju med dina gärningar att du gör bara det som Gud kan göra. För de sa ju hela tiden, han måste dö för han har gjort sig till Gud. Det vill säga, han är till Gud. Och nu har han gjort sig till Gud. Och det är ju en förfärlig synd att göra sig till Gud när man inte är det. Det är hädelse. Och det enligt judarna innebar då, och enligt gamla testamentet, att man skulle straffas med döden. Det var dödsstraff på en sån hädelse. Och då menar man att Jesus måste dö för att han har gjort sig till Gud. Men när man nu ser, ja men han gör ju det som bara Gud kan göra. Vad gör vi då? Ja, man kan ju säga att det har aldrig hänt. Men det är så väl dokumenterat och så många vittnen har sett dessa ting att det går inte att trolla bort det. Och ändå försöker man komma ifrån det. Slutsatsen blir ju, som ni vet som har läst Bibeln, att när det här blir ett så stort problem, att gärningarna vittnar om att det här inte är någon mytisk påhitt utan det är sant, då är problemet så stort så då man säger inte bara Jesus måste dö utan också Lazarus måste dö. För han går ju omkring här och folk börjar ju tro på Jesus när de ser Lazarus. De vet ju att han var död. Eller den blindfödde som går omkring där. Ja men vad gör vi? Ja, det måste ju vara något. Det kan inte ha hänt. Om man går och frågar hans föräldrar, är det här er son? Ja. Och var han född blind? Ja, det var han. Ja, men det är helt omöjligt. Och så är det med det ena undret efter det andra. Det är klart att han kan säga till den här mannen som ligger, dina synder är det förlåtna, för det går ju inte, det ser man ju inte. Det kan man ju inte bevisa. Men vad gör Jesus då? Han säger, jo, ja, han frågar vilket är lättare. Att säga dina synder är det förlåtna eller att ta din säng och gå. Egentligen så är ju att förlåta synderna det svåraste. För Jesus visste det att ska synden kunna förlåtas så måste han själv lida och dö. Inte bara för den mannens synd utan för dina synder och mina synder och alla människors synder. Men för människor så är det naturligtvis lättare att säga om det nu inte är sant, dina synder är det förlåtna, än att säga till en som ligger lam där, stå upp, ta din säng och gå. Och därför säger Jesus, för att du ska veta att människosonen har makt att förlåta synder. Och så vänder han sig till den lame mannen, så stå upp, ta din säng och gå. Och då borde man ju dra den slutsatsen, ja, det är bara Gud som kan förlåta synder och det är bara Gud som kan göra så den här man står upp som en lam. Men vad händer hela tiden? Det är inte bara bibelkritiker vid våra moderna universitet som förnekar vad Bibeln säger, utan det gjorde ju folk på Jesu tid och långt före honom hela tiden. Låt oss ta ett hopp tillbaka till Gamla testamentet. Där är också poängen att det som händer, till exempel när Mose talar till folket, eller när han är vid Sina i bergen, när han leder folket ut ur Egypten. Ja, det är ju inte han som gör det egentligen, utan som han själv, som Gud uppenbarar, jag ska sända min ängel att gå framför dig. Och min ängel, det betyder om min utsänd, speciellt utsände. Och så ser man på parallellställen att det är Herren själv. Men Herren själv i hela sin tydliga majestät, det går inte. För då skulle de dö. Ingen kan se den helige guden och överleva. Han är en förtärande eld. När han uppenbarar sig vid Sina i, så uppenbarar han sig i eld och rök och det dånar. Men de hör hans röst. Och där är det över 2 miljoner som hör honom säga, jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land. Du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Och så kommer alla de 10 bud. De hör rösten allihop. Och vad står det sen? Jo, man vädjar till Mose, stopp, stopp, stopp. Vi kommer att dö om Gud till fullo på detta sätt uppenbarar sig. Tala du till oss. Vi kan inte möta Gud helt och hållet sådan han är. Därför sänder han en speciell utsänd som går med dem ut ur Egypten. Och gör de märkliga undren och leder dem. Men vad händer? Fastän de har sett det mirakulösa vad som hände. Och hur det omöjliga skedde när de var instängda framför Jamsuf. Det hav som betyder undergångens hav. Och nu så misslyckas alltsammans och havet klyvs av honom. Och de blir räddade och den förföljande egyptiska armén går under. De har sett det alltihop. Och det händer precis det som förutsägs hela tiden. Vad händer då? Ja, det går bara någon dag så säger de: nej, vi hade det bättre i Egypten. Och man knorrar och man klagar hela tiden fastän man får se med sina ögon och höra med sina öron att det är sant. Nej, det är inte bara något som påstås rätt ut i luften, det är sant. Och hela tiden betonar mot sig: ni har ju själva sett det. Ni har ju själva varit vittnen till detta. Och ändå faller man och möter det hela med misstro hela tiden. Och Mose säger strax innan han dör: jag vet att ni kommer att vandra i avfällighet och otro i stor utsträckning sedan efter min tid, sedan jag är död. Och det händer också. Ändå så har man, när förbundet vid sida ingicks, så lovar Gud hur han ska rädda dem och hjälpa dem och bära dem. Och gör precis vad han säger. Och folket får fråga: men då ska ni också lyssna till min röst och hålla mina bud och stadgar. Vill ni det? Ja, det vill vi, säger de allihop. Och så frågas de igen: ja, men vill ni verkligen det? Ja. Och så går det inte långt sen, så bryter man förbundet. Och vem blir Gud? Vad beror det här på? Det beror på att synden som kom in i världen i ett läge när man hade verkligen blivit skapad och sett hur oändligt god Gud är och vilken oändligt god skapelse Gud har skapat, ett paradis, så låter man sig ledas till misstro ganska snart. När man hör ormens röst skulle då Gud ha sagt, och så blir man förledd och handlar rakt i strid med det som man inte skulle göra. Det har fått sådana konsekvenser som Paulus skriver, att otron och förnekelsen leder till en förblindelse. Och det ser vi runt omkring oss. Nu har jag nämnt lite förblindelse som Bibeln vittnar om. Men ni vet väl allihop ungefär hur vad blind man är för Bibeln. Är Bibeln populär? Läser man Bibeln? Tror man Bibelns ord? Och hur är det med kyrkorna? Ja, det är klart, det är inte så underligt om man har genomgått en universitetsutbildning som hela tiden sprider misstro mot Bibeln. Och sen blir man färdig och sen blir man pastor eller präst och sådär. Det blir ju det man står för och undervisar någonting därefter. Det är inte så underligt. Så vad vi vet i vår tid, så är det mycket misstro och tvivel på Bibeln. Och därför finns det anledning att ta upp det här ämnet: Bibeln, myt eller sanning. Man kan ju undra, för att vända nu tillbaka till Nya Testamentet och Jesus igen, så kommer ju då det största av alla under, att det blir precis med Jesus som var förutsagt. I detalj hade det berättats vad som skulle ske. Han skulle bli genomborrad för våra synders skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet skulle läggas på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår blev vi helade. Det skedde. Eller allt annat som stod om vad Messias skulle göra. I detalj berättat var han skulle födas. Han ska födas i Betlehem. Han ska födas av en jungfru. Han ska uppväcka döda. Han ska bota lama. Allt detta skedde. Och att det sker och inför vittnen är ju så avgörande, så när Johannes Döparen skickar sina lärjungar från fängelset där han sitter med frågan, är du den som skulle komma eller ska vi vänta på någon annan? Så är det avgörande just, har han gjort de gärningar som han som skulle komma skulle göra? Har han det? Så fråga, gå och fråga om det. Och Jesus säger, ja, berätta om dem, vad ni har sett och hört. Och då har han gjort precis de gärningarna som var förutsagda mer än 700 år i förväg, vad han skulle göra. Så vittnen är avgörande, att det finns vittnen. Och avgörande är hela tiden dessa förutsägelser som i detalj går i fullbordan. Och det är inte bara förutsägelserna om Messias, utan det är förutsägelserna om hur Gud har kontroll över historien. Så det kan berättas att det kommer att hända. Ibland så får vi reda till och med vad en person i flera hundra år senare heter. Och då förstår vi att bibelkritiker säger det där måste ju, det kan ju inte vara sant. Det är någon som har pittat in det där i texten efter att det har hänt. Men det är förutsägelser om vilka kungar som ska komma, förutsägelser om hur assyrierna ska invadera hela Israel och krossa folket och förstöra den ena staden efter den andra och sprida död och elände. Precis det händer. Man kunde se det. Och det var förutsagt. Och när Jesaja har förutsagt detta och det sker sedan precis så 20-30 år senare exakt i detalj, så förutsade också Jesaja, men denna gång ska inte den assyriska kungen inta Jerusalem. Och då måste i alla fall förutsägelsen slå fel. För där ligger Sanheribs armé med över 200 000 man runt om Jerusalem och tar Jerusalem som en munsbit, har tagit allt annat. Så det heter i Jesaja att Jerusalem är som ett litet vaktskjul på ett gurkfält som belägrad stad. Och Sanherib själv är ju så stöddig så att han säger, varför litar ni på Hiskia och varför tror ni på Herren? Ni ska få se vad som händer. Ni ska få äta er egen avföring och dricka er eget urin. Och så hände precis det som var förutsagt. Flera år innan så sa det, jag ska krossa den assyriska armén på mina berg. Det sker under natten. Det var år 701. Dokumenterat till och med i assyriska, utombibliska källor. Att en stor katastrof ägde rum så Sanherib med resten av sin här fick tåga tillbaka till sitt land. Så man kunde gå ut nästa morgon och plundra utanför Jerusalems murar. Där låg bara rester av armén. Och så var det också förutsagt att när han kommer hem så kommer han bli mördad av sina två söner. Och de nämns också vid namn. Och det sker också. Och det bekräftas inte bara av Bibeln utan också av utombibliska assyriska kilskrifter. Ja, men nu får vi snart kapitulera och börja tro på Bibeln. Icke så icke. Syndens makt att förblinda är stor. Och när då Jesus, som han förutsade flera gånger, att man kommer, judarnas ledare kommer att överlämna mig till romarna. Man kommer att bespotta mig, slå mig, fängsla mig, döda mig. Men på tredje dagen ska jag uppstå igen. Och han upprepar denna förutsägelse. Och så händer det. Och man vet ju om vad som har sagts. Så man säger det när man har avlivat Jesus på korset. Det vill säga Jesus, när han hänger där så lämnar han själv ifrån sig livet. Jag har makt att lämna det och jag har makt att ta tillbaka det, hade han sagt. Men det är väl ändå en förutsägelse som inte går uppfylld. Och det var också förutsagt redan av Mose att benen skulle inte krossas på honom. Och det sker verkligt nog fastän han hänger mitt emellan två rövare vars ben krossas. Och man visste att han hade sagt att han kommer att uppstå därför som en extra bevakning. Och förseglar graven extra mycket. Och så på tredje dagens morgon, graven är tom. Och det är inte plundrare som har varit där. För det vet ni hur det ser ut. Jag fick höra idag några vänner i Munka Ljungby som berättade hur det såg ut i deras hem när plundrare var inne där. Det är ingen snygg syn. Och plundrar man en grav så märks det hur man snabbt då man kanske skulle nu kunna bryta sig in. Det gick ju inte för det var ju vakter där och det var förseglat. Men om man ändå på något sätt kunde göra det så skulle man ju snabbt ta liket och försöka forsla bort det. Och liket ligger ju insurrat i lindor där. Men graven är tom. Och lindorna är kvar där. Tror ni att plundrarna hade så gott om tid så de försökte med salmen att få bort lindorna bit för bit och sen ta kroppen utan lindorna? Nej, naturligtvis så tog man paketet så fort som möjligt. Lindorna ligger där och huvudduken ligger hopvikt fint och snyggt vid sidan. Och när man sen sprider ut den här lögnen att jo, men de kom i alla fall och stal Jesu kropp medan vi sov. Ja, det var ett bra vittnesbörd och man har bevittnat vad som hände medan man sov. Så man har dåliga lögner och dåligt försvar. Och man kan inte förklara hur man inte plockar fram lärjungarna med lätthet och plockar fram kroppen om den hade blivit stulen. Och inte nog med det, han visar sig, och inte bara för en, inte bara för två, utan för många vid flera tillfällen och vid ett tillfälle för mer än 500, av vilka många fortfarande lever. Då har vi en chans att gå och fråga dem. Och ändå, hur många är det idag om ni går ut och frågar människor som tror på Jesus, tror att han verkligen har uppstått? Och hur många är det som förstår att Jesus är inte bara en människa, han är en sann och riktig människa dock utan synd, men att han är Gud själv, att han är Guds son. Och till och med judarnas ledare, de som forskade i skrifterna, de skriftlärda och fariserna som var väldigt flitiga, framförallt för att studera lagarna och försöka komma fram till att nu har vi i alla fall inte överträtt något av buden, så man utvecklar buden till massa detaljer, hur många steg man får gå på sabbaten och mycket annat. Mycket noga med sånt. Och likväl så kan man inte acceptera att Messias är Gud. Men man har ju läst skrifterna. Jag sa förut att Gud kunde inte själv framträda i sin fullhet. För ingen kan se Gud och leva. Han är en förtärande eld. Men han sänder sin utsände som kommer så att när man ser honom så talar man om en gudsman kom och hälsade på. Säger till exempel Gideon. En gudsman kom och hälsade på, säger Simpsons far Manoah. Och då var det Herrens speciella utsände. Det översätts Herrens ängel. Och vad säger Jesus? Han säger egentligen, jag är Herrens ängel. Därför ängel betyder utsänd. Och Jesus säger, om och om igen, jag har inte kommit av mig själv. Jag är en utsände. Jag är utsänd av Fadern. Och texterna visar då att Herrens ängel, som uppenbarar sig till exempel i den brinnande busken, är Herren själv. Så det står i ena stunden, ena raden, Herrens ängel sa det, och så står det, Herren sa det. Och så är det då den andra personen vid gudomen, Guds evige son, som framträder i förväg som en människa. Han kommer en gång till Abraham och har med sig två andra utsända. Och två av dem sedan, som änglar utsända, skickas ner till Sodom. och Gomorra för att rädda Lot och Lots familj, medan den tredje, som är Herren själv, stannar kvar och samtalar med Abraham, och Abraham samtalar med honom. Och det är Herrens speciella utsände. Honom kunde man samtala med. Men att inte vara en vanlig ängel och en man visar sig genom till sin fru Manoa, att den här ängel far upp i eldsågan ifrån honom. Eller för Gideon, som då offrar, så far denne speciella Herrens ängel upp till himlen igen. Jag är ovanifrån, säger Jesus. Och då blir man rasande. Jag var till före Abraham. Då tar man upp stenar för att stena honom. Han är den evige, lika evig som Fadern och den helige Ande. Han är av evighet. Och som Paulus uttrycker det i anslutning till Gamla testamentet, genom honom har allt blivit till, och utan honom har ingenting blivit till som är till. Han är skaparen. Genom honom har allt skapats. Han är den första, han är begynnelsen. När de frågar, vem är det då? Begynnelsen, säger Jesus. Och börjar man läsa Bibeln, så står det som ni vet: i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Han är alfa och omega. Han är begynnelsen och änden. Genom honom har allt skapat. I begynnelsen kan också översättas genom förstlingen, eller genom den första. Bereshit. Betyder både i och genom. Genom Bereshit har allt skapats. Genom honom har allt blivit till. Han är begynnelsen. Och han är också änden. Den här världen är under förgängelse. Nu kämpar man lite grann för att man ska kanske försöka att få evigt liv på den här planeten. Det går inte. Den är under förgängelse. Den kommer att brinna upp. Den kommer att gå under. Han är begynnelsen och han är änden. Det kommer en sista dag. Och då kommer alla troende och icke troende att ställas inför honom. Precis för en början. Men det vill man naturligtvis inte tro. Och då är det ju själva verket så att Bibeln radar inte bara upp saker. Ja, jag måste tro det, jag måste tro det och jag måste tro det. Utan vad Bibeln talar om för oss. Han är det han säger sig vara, och han har gjort just det som han skulle göra. Han har försonat dina och mina synder. Det vill säga, vad Bibeln handlar om är den stora räddningen för dig och mig. Så du behöver inte frukta domens dag. Den som tror på mig kommer inte under någon fördömelse, inte under någon dom, utan har övergått från döden till evigt liv, till livet. Den som tror på mig har evigt liv. Lägg märke till att Jesus säger inte bara kommer att få evigt liv, utan säger, den som tror på mig har evigt liv. Vilken tröst! Vi borde inte bli förargade och försöka hitta kryphål och komma förbi för att kunna förneka och vad Bibeln säger, och få vårt samvete för att vi inte brukar denna Bibeln. Bibeln är ju en gåva, en otrolig välsignelse till oss. Då det jag egentligen skulle tala om, det är någonting annat. Här är mitt föredrag, men det får ni skaffa er när ni går hem om ni vill. Det heter Bibeln, myt eller uppenbarad sanning. Här går igenom bland annat de vanliga argumenten mot Bibelns tillförlitlighet. För det blir ju frågan, ja men finns det inte massa saker som visar att vi kan inte lita på Bibeln? Är det inte massa fel på det här och där? Jo, det har man ju hört, att det skulle vara massa fel. Men studerar man verkligen och sätter sig in i det, så är det tvärtom så att vad Bibeln berättar, det är inte någonting uppe i det blå, det är inte sagor och legender här, utan det är konkreta historiska händelser. Det är historiskt förankrat. Varenda kung som nämns, varenda tjänare som nämns, är riktiga människor av kött och blod, förankrade i geografi, i historien. Det är bara att sätta igång och studera. De länder som nämns, det är påhittade länder, det är inte någon Narnia eller någon annan, så, utan det är konkreta länder, det är Egypten och det är Mesopotamien, det som idag kallas Irak, och det är Syrien, och det är berg som Hermon och Sinai, och det är floder som Nilen och Jordan, det är konkret, allt sammans. Jag ska avrunda lite här, ni är trötta nu, när jag ska sluta nu. Nämna lite, i den här boken nämns särskilt fyra böcker som man har anklagat för att innehålla myter och felaktigheter. Det ena är Första Mosebok. Och så säger man att när det berättas om skapelsen och paradiset, så är det ju, det är ju bara lånegods från Babylonien, och det har man gjort om lite grann och ändrat på det, så istället för att prata om som det är i Babylonien med massa gudar, och så är det, har man gjort det här lite annorlunda. Här går det igenom, vad då för myter? Vad finns det? Hur är det med Gilgamesh på sig till Babylonien? Hur är det med Adapa-myten och annat som man har sagt innehåller sånt som man har använt sig av och stoppat in i Bibeln och gjort om det? Det går inte. Det finns inte paralleller. Man kan enda parallell man kan hitta är att på annat håll man pratar om livet och livets ört och hur man ska övervinna döden. Motiv som jag nämnde inledningsvis. Men annars finns det ingenting. När det står i Bibeln, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord, och jorden var öde och tom och mörker var över djupet. Då står det över havsdjupet. Det är bara vatten, vatten, vatten. Så står det på hebreiska tehov. Och då finns det ett avlätt ord i babyloniskan, tiamat. Och då har man sagt, jaha, här är en länk mellan babylonisk myt och Bibeln. Och av tiamat, så man besegrar tiamat i myten, och av delarna där så skapas världen. Världen har inte skapats av Gud, av intet, utan det finns från början vissa sötvatten och saltvatten och gudar som man sen har som material för att skapa världen. Men så är det inte i Bibeln. Från början finns bara Gud, och han skapar av intet genom sitt blotta ord. Och när det då står om och jorden var öde och tom, tohu wa wohu. Jag hör hur det låter som man är i ruiner. Tohu wa wohu. Och mörker, horsak, alpen är tom, horsak, hursa hems, alpen är tom. Och så står det, men råkar och hinner att skäffet alpen är amalien. Och Guds ande svävade över vattnet. Ja, då tolkas det till exempel Bibel 2000 att från början så tappar Gud kontrollen, så det blir mörkt och eländigt, det var kaos. Och ni har hört hur man talar om från kaos till kosmos. Visst har ni hört det uttrycket, från kaos till kosmos, och Gud är grannen med kaos och sådana där saker. Men det är inte vad som står i Bibeln. Utan när Gud skapar så framhåller sig det. Han gör inte allt färdigt med en gång. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och så berättas det steg för steg från början. Så finns det ingen jord att stå på. Utan det är bara vatten, vatten. Och det är inte långgrund heller. Utan det är tråv. Det är bråddjup, oceandjup. Och det vet man, forskarna vet inte vad. Hur ska vi förklara det här med allt vatten? Och så skapar Gud steg för steg. Det gick ju inte att bo där. Nej, det är inte färdigt än. Det fanns ingen golv att stå på. Och det var inte indraget elektricitet. Och det fanns inte blommor och gardiner. Det är som en byggnad som ska byggas universum. Och då är det precis som en byggmästare bygger idag. Man har inte väggar och golv och allt färdigt med en gång. Man har inte el indraget och sånt med en gång. Och så är det också Bibeln berättar hur Gud skapar. Så när det då är mörkt och blött, blött, blött allra först, så står det, men Guds ande svävade över vattnet. Vad betyder det? Det betyder att Gud hade full kontroll över läget. Ruach Elohim betyder alltid Guds ande. Det betyder aldrig Guds vind. Ruach isolerat kan betyda både ande och vind. Men Ruach Elohim betyder alltid Guds ande. Guds ande, merachefet, betyder alltid svävar som en örn. Som håller ut vingar, och ni vet hur en örn har full koll över minsta mus och allting som finns 2000 meter längre ner, säger han det. Och Bibeln använder som hjälpmedel, som bildspråk, för att klara ut att Gud har full kontroll över läget. Det är inte från kaos till kosmos, utan steg för steg sedan så kommer det torra. Kontinenten, som från början var en enda, sen har spruckit sönder. Det kan ni se om ni tittar på kartan när ni kommer hem, hur Sydamerika och Afrika har suttit ihop bland annat. Och så skapas steg för steg då grönska. Och hur allt regleras här på jorden, och så djur och fåglar, och slutligen människan på sjätte dagen. Men det här gör man om till myter, och om ni vill se hur det ligger till så kan jag rekommendera den här, men den får ni då för 60 kronor om ni vill köpa den. Och efter genomgången av första Mosebok så tas här upp bland annat Jesaja. Och där har ni hört att den kan inte vara från Jesaja, den här boken, utan den är så splittrad och det är massa författare bakom, åtminstone en deuter och en trito Jesaja också från skilda tider. Och bakom det här ligger just det här att förutsägelserna kan inte vara förutsägelser. Det måste ha kommit till efter att det man påstår var förutsagt redan hade hänt. Och så tas här upp Jona bok som man har problem med. Och sen tas här upp inte minst Danielsboken. Och Danielsboken är alldeles fantastisk. Och där står det just om Messias att han är inte bara Gud, men han är Gud. Han kommer från himmelen och han är samtidigt blir människa, kallas människosonen, som kommer från Gud ner till jorden. Och vad berättas där då? Jo, att de mänskliga rikerna som är fiender till Guds rike krossas ett efter ett. Det enda rike som består är Guds rike. Och så skildras här Daniel tyder Nebukadnessars dröm om hur det babyloniska riket kommer att gå under, hur det rike som kommer därefter, det medispersiska riket, en dubbelmonarki, går under, och sen hur det grekiska väldet går under, och så slutligen det romerska riket kommer att gå under. Och med det fjärde så är det riket ändå fram till vår egen tid. Under det riket så tar Messias komma. Och det här är ju en sån tröst för lidande troende som råkar illa ut. Men vad säger forskningen? Det allt det här är tomt bedrägeri. Daniel, som har skrivit det här och som har varit med och sett det här och som är i Babylonien från 605 till ungefär 536, han har inte alls skrivit det här, påhittat alltihop, får vi veta. Ja, vem har skrivit det här då? Ja, det måste vara någon som har försökt hitta på de här berättelserna, som har upplevt vad som har hänt, för det som stämmer, det måste ha ett rum innan. Och då måste det vara en anonym jude som har skrivit det här från 160-talet, säger man. Ja, vad man påstår här kan ni få, hinner jag inte med nu, utan det får ni läsa. Men jag ska som avrundning bara då summera när det gäller Daniels boken. Enligt bibelkritiken är det som berättas i Daniels boken inte historiska händelser, och Danielsbokens profetior inga verkliga profetior uttalade av en historisk Daniel på 500-talet före Kristus. Bibelkritiken har sedan länge betraktat denna bok som ett fromt bedrägeri med fingerade framtidsförutsägelser. Så här står det i Bibel 2000 i en inledningsnot till Danielsboken. Budskapet om hur Gud räddat sina trogna i gångna tider skulle styrka och trösta dem som höll fast vid judisk tro och gudstjänst under Antiochus den fjärde Epifanes förtryck och förföljelser på 160-talet före Kristus. Så står det där. Jag vill säga om det. Förutsättningen för Danielsbokens tröstande förmåga, det är ju att Gud verkligen är en sann och levande Gud som verkligen har sagt och gjort det som Daniel vittnat om. Är Danielsboken en bluff? Ett falsarium från en anonym jude på 160-talet före Kristus? Då måste ju denna bluff hemlighållas för det troende och nödställda. För annars kan givetvis inte boken tjäna som en tröstebok för dem och stärka deras tro. Eller kan det det? Du får reda på att det här är bluff alltihop. Blir det då styrkt och trösta? Tänk vilken fantastisk Gud vi har. Tvärtom. Totalgurat. Jag slutar den här boken med att säga: lögner om väldiga gärningar som aldrig har ägt rum, konstruerade sagor med mytiska inslag, skapar ingen tro på den enda sanna guden. Helt avgörande i Mose tal är att de gärningar han påminner Israels barn om verkligen inträffat. Helt avgörande är att det Jesaja säger, han har sett och skådat, det här har Gud uppenbart för mig, det är verkligen sant. Och där ser man hela tiden att det stämmer, det blir så som han profeterar. Och helt avgörande är vad som berättas om Jonas som en verklig historisk person som till slut kom till Nineve dit han skulle gå för att predika. Och helt avgörande är att Daniel blev en krigsfånge som så småningom blev upphöjd och som inte genom egen förmåga kunde tyda Nebukadnessars och andras drömmar, utan genom att Gud grep in och lät honom tyda dessa drömmar. Kristna kyrkor kan kompromissa med den tron att det här är bluff och det är bara myter och legender och sagor, eller det är förvanskningar av ögonvittnen och inte sanna ögonvittnesskildringar. Ja, det är för mig en gåta. Tack för att ni har orkat lyssna så här länge. Nu så finns det också möjlighet att få ställa frågor om man så önskar. Det är bra om Cynthia får springa fram med mikrofonen så att det hörs vad ni vill fråga om. Där nere finns det en som vill fråga.
Hej! Oh.
Först ett stort tack för detta fantastiska konglomerat av sunt kritiskt tänkande å ena sidan och en varm gudstro och den andra, parad med naturligtvis gedigen kunskap i Bibeln. Du nämnde Daniels boken här, och när EU kom så var det en del som trodde att det var det fjärde riket i Daniels boken, då tolkat som varande romarriket. Men den franska doktorsavhandlingen av Daniel Defoe tala om att det andra riket är det mediska riket, för det var nämligen mindre än det förra som då skulle vara Babylon. Men det uppstår ständigt diskussioner om det här. Vad är din uppfattning om det andra riket i Danielsboken? Det tredje skulle då vara Assyrien och grekiska, enligt den synen på de här rikena.
Ja, min uppfattning är att ganska tydligt så är det första riket är Nebukadnessars rike. Det framgår ganska tydligt. Nebukadnessar, Nabucodonosor, är den första kungen i det riket. Så det är babyloniska, nybabyloniska riket, eller det kaldeiska riket om man så vill. Och detta störtas av det medisk-persiska riket. Och då står det uttryckligen gång på gång att det är ett dubbelrike. Det består av två parter. Och från början så är den mediska delen den starka, men kommer att överflygas av den persiska delen som blir den dominerande. Så enligt min mening går det inte att komma ifrån att det andra riket är där den medisk-persiska. Och det är också det som då tar över Babylonien. Och precis på det sättet som Daniel berättar. När just Belsassar, som var den sista regenten, det har man ju sagt att det är ju fel, för att han var inte egentligen den faktiska kungen som var slutade det babyloniska riket, utan det var Nabonidus. Nabonidus, han var lite slö och låg i en hängmatta ute vid en oas och insatte sin son Belsassar att sköta riket. Och Belsassar har då en jättefest, en hedisk fest, samma natt som den babyloniska armén kan ta över makten över Babel och sedan det babyloniska riket. Och vid den där festen har ni läst om hur man då använder de heliga kärlen som Nebukadnessar hade tagit från Jerusalems tempel, och hur man smädar den enda sanna guden vid det här fyllefesten som man där har. Så det blir ju denne Belsassar alldeles förskräckt när han får se skriften på väggen. Han vet inte vad betyder det här. Och i översättning, du är väg på en våg och befunnen för lätt. Och Daniel klargör då vad den där skriften betyder. Och i denna natt så kommer det att dö. Och det är precis det händer. Men det andra riket är då enligt min mening helt tydligt och medicinskt. Persiska riket, som i sin tur krossas av ett rike där det skyddas som ett djur med ett stort horn i pannan, och det är Alexander den store, det är alltså det grekiska väldet med då dess första kung Alexander den store, som krossar då det persiska väldet. Och sedan står det att detta välde delas upp i fyra delar. Precis det händer när han dog ju ganska snart, Alexander den store, redan 323. Och då delas väldet upp på hans fyra generaler, precis som det står exakt. Och sedan så är då det fjärde riket det romerska riket, men där talas det om 10 horn, och 10 är totalitetens tal. Det är alltså alla riken som startar med det romerska riket och ändå fram till världens slut, då människosonen kommer till domedagen och överlämnar det enda riket som inte tar slut, nämligen hans eget rike, lämnar han åt det heliga, som det står i Daniel 7. Så det är, men det kan vi också läsa lite mer om här om ni vill begrunda det ytterligare. Det som är problemet med Daniel är det är så fantastiska förutsägelser. Det stämmer i detalj. Det stämmer ju så bra, man studerar historien och så stämmer det så bra som man säger, det här kan inte någon ha sagt. Och det vet vi om jag jämför med mänskliga ting. Om jag ska förutsäga någonting, det blir ju fel alltihop. Det blir ju gissningar, inte kan jag veta precis vad som ska hända och hur det kommer att gå med det. Och dess bättre vet jag inte. Jag vet inte när jag kommer att dö. Jag vet inte vad som kommer att hända med min fru. Jag vet inte det och det och detta. Jag kan ju gissa och säga, jo, det kanske händer någonting. Men här så sägs det saker som stämmer i minsta detalj. Och då så måste man säga att det kan inte vara sant. Det får inte vara sant. För då faller ju alltsammans. Och jag brukar säga ibland att Bibeln är för bra egentligen för bibelkritiken. Och bibelkritiken är inte konstig på ett sätt, för den har som sin förutsättning och utgångspunkt att den Gud som Bibeln talar om och som är helt avgörande för hela Bibeln, och den syn på verkligheten som Bibeln framställer, det är inte rätt, det är fel. Och man har en helt annan syn. Men jag skulle kanske också ha nämnt här att om man nu inte kan tro på Bibeln, så har ju Gud gjort det så att han har uppenbarat sig både allmänt och särskilt. Den allmänna uppenbarelsen, den är själva skapelsen. Den kan alla studera utan Bibeln. Och då är det ju helt vansinnigt att tro att skapelsen har skapat sig själv. Vilken mobiltelefon har skapat sig själv? Vilken dator har skapat sig själv? Massor med arbete och tänkande och programmering ligger bakom något så alldeles oerhört. Och vad tror ni ligger bakom skapelsen av detta fantastiska universum? Ja, inte är det en människa som du och jag. Utan det var helt otroligt vilken skapare som har skapat detta. Och att då, när man har alla paralleller och vet att ingenting blir till av sig självt. Och inte heller så att, okej, nu har vi skapat en Volvo här och så ställer vi den där. Ja, och så sen blir det en ännu finare bil efter ett tag. Den blir rostigare och rostigare och det går så här istället för att bli bättre och bättre. Så den allmänna uppenbarelsen redan ger klara besked. Och vill man veta vilka slutsatser man ska dra av detta, så läs Romarbrevets första kapitel. Där får man klar undervisning om vad detta innebär. Så man är människor är utan ursäkt. Men så har vi den särskilda uppenbarelsen, och det är den som jag har talat om här då. Hur den är Gud som har skapat hela världen. Hur han har i sin godhet har uppenbarat hur jag ska komma till himlen. Hur jag ska kunna bli förlåten. Hur jag som är en syndare ska kunna bli räddad. Hur jag ska kunna bestå på domens dag. Och det har han uppenbarat på ett så fantastiskt sätt genom Mose och profeterna och apostlarna. Först och främst genom sin son som har fullgjort den frälsning som är nödvändig för oss. Ja, det blev lite för långt svar. Nästa svar blir mycket kortare.
Min nästa fråga ska också bli mycket kortare. Det är så intressant att du tror här på till och med skapelseberättelsen, fast man har försökt att slå sönder den. Men jag vill bara fråga, känner du till att Einstein där har fått frågan, hur tror du att världen har kommit till? Och han svarar, det finns bara en förklaring, den vi har i Paulus brev till Hebreerna. Han tror att Paulus hade skrivit Hebreerbrevet. Mm. Nämligen där det heter att genom tron förstår vi att världen har blivit fullbordad genom ett ord av Gud. Så att det man ser icke har kommit till av något synligt, men något osynligt. Och så skrev han då sin energiformel. E-energi, sätt in Guds ord där, Gud sa det. Och så gick energin till synbara materiella former. E är lika med M, materiell. Och med C, ljusets hastighet, upphöjt till 2. Och det här är så märkligt, för när jag har stått inför ett antal obotliga sjukdomsfall. Till exempel när det gäller dopamin som behövs för att inte vi ska få Parkinson. Eller det gäller sockersjuka där man behöver insulin. Och i ytterligare fall när det gäller fibromyalgi, det rör sig om Tyskland och Sverige. Så just de här skapelsorden, var det insulin, var det dopamin, var det? Och så har läkaren efteråt fått konstatera att det var ingenting från början, men Guds ord skapar fortfarande.
Ja, det var ju väldigt klokt sagt. Och detsamma läser vi sagt när Gud sa det, och det blev till, han befallde, och det stod där. Och det kan naturligtvis, det övergår ju allt förstånd och allt. Tror man inte på Gud, så blir ju detta någonsin, men så var det precis. Ja, men vad bra sagt. Någon mer fråga?